Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Då säger vi hej och varmt välkomna till Hockeypuls podcast som trummar på. Vi har nått fram till avsnitt 49 och denna gång gästar Simons programledare och kommentator Lars Lindberg. Vad sköj att du är med oss!
När du säger trumma på, då drar man ju tillbaka till den tiden man var trummis. Så man hade egentligen velat bli påd så här, nu kommer rockstjärnan trummisen Lars Lindberg. Men nej, det blir spelevink i hockey i Sverige istället.
Men vänta nu Lars, du har alltså varit trummis?
Ja, alltså har varit trummis är väl en skarvning. Jag har spelat trummor. Jag hade ett trumset på rummet med en så här röd Ferrari på framsidan. Där man stod och slog med baskaggen och så fick föräldrarna gå runt med pelterkåpor nere på nedervåningen. Men jag har spelat trummor i några år.
Men när pikar du då som trummis?
Ah, 13 kanske. Jag kan ändå riva av ett hyfsat popcorn fortfarande, men det stannar väl någonstans där. Annars blir det ju alltid, man gör sig ju bäst på såna här, vad heter eltrummor eller såna här där folk inte hör, där man bara hör själv.
Vadå, lufttrummor?
Nej, ja, där är också väldigt vass. Nej, men jag tänkte mer på sån här, du vet, eltrummor. Du vet, när man slår så gör det inget ljud. Exakt. Men det gör ljud i lurarna. Sådana som alla föräldrar på 90-talet drömde om att ens barn ska ha.
Mm. Du, skön start ändå. Jag tänkte faktiskt inleda med att säga att vet du vad det hade varit för dag idag egentligen om livet hade varit som vi hade tänkt oss vid den här tiden?
Ja, det är svårt att missa. Nej, jag var schemalagd att jobba idag. Det hade väl varit match 6, ja, i någon av serierna i direktkvalet, om jag inte minns helt fel.
Jag tror att det är match 5, Leksand kanske. Från SHL, och sen hade det varit hockeyallsvenskt lag. Men vi vet ju vad som hände med coronavirusets spridning och greppet det har om världen, Sverige och hockeyn i sig. Men vad känner du kring det, Lars, att det har blivit som det har blivit helt enkelt?
Ja, jag skulle nog likna det vid någon form av depression ändå. Alltså det är ju utan tvekan så att hela hockeysverige känner ju alltså en enorm sorg över att det inte får spelas om. Det menar alla som någonsin har varit runt det här, vad man kan kalla det till cirkus, vet ju vad det innebär när det är slutspels- och kvaltider. Att det är ju det alla lever för som egentligen är inom det här. Spelare, ledare, funktionärer, fans, vi som jobbar med det från utsidan. Det är den bästa tiden på året och det är klart att man känns ju bestulen. Det känns lite grann som att man gick och la sig dagen före julafton och sen får man vakna upp och veta att julen kommer aldrig att komma tillbaka någonsin igen. Men förhoppningsvis kommer väl hockeyn tillbaka. Men ja, det är en enorm sorg och jag förstår folk. Det kommer ju vara en tid som är hur det var före corona och hur det blir efter, och sen vart vi går därifrån får vi se.
Men det hade väl varit lite examen för er del också på C-more, kan man säga.
Ja, vi har ju laddat för det här i hur länge som helst. Vi har ju pratat om det sen i augusti och framförallt sen i januari, februari när vi visste vart det barkade. Vi hade ju slagit bas uppe i Umeå, och vi som skulle jobba med det, jag, Mike, Harald, Åke och redaktör David tillsammans med de här grafikerna och några till, och haft planer. Vi skulle köra skoter på de lediga dagarna, ha lite safari, och vi skulle spela paddelmatcher och vi skulle ladda och njuta och allting borta. Och dessutom det roligaste vi alla vet, så är det ju. Nej, man blir... Ja, jag har något svårt att tro att jag har blivit avstulen någonting som har påverkat mig mer. Men jag hoppas att vi ska bjuda på någonting som är lite gladare än det, för jag känner att man har nog av det deppiga av det. Så vi hoppas att ha lite gladare idag i alla fall.
Mm, verkligen. Men rent produktionsmässigt, vad var planen från Simor med det hockeyallsvenska kvalet? Hade ni tänkt köra som tidigare år, eller hade ni tänkt steppa upp? Tänkte ni göra något annorlunda? Vad var egentligen idén från ert håll?
Ja, men det var mycket närvaro som var tanken. Att dels är vi på alla matcher med fullt manskap, studio på plats på alla matcher. Vi har extra kameror som är på isen för att liksom fånga in spelare, entréer från isen och så här, riktigt komma in i ansiktet och känna känslorna, komma in i ansiktsuttrycken, se hur det spritter i ögonen på folk och var ännu närmare helt enkelt, men nu är vi istället så långt bort man kan komma.
Mm. Men för dig personligen, hur har arbetslivet förändrats?
Ja, det blev ju att det blev en tidigare semester helt enkelt. Jag hade ju planen på att på söndag åka till Bali, var där i 3 veckor och liksom rehabba efter en lång hockeysäsong som har varit den arbetsintensivaste jag har haft i min karriär. Men istället så innebär det att schemat är i princip tomt. Jag skulle jobba egentligen nu på tisdag, men med tanke på corona, man ska inte resa inrikes, så blir det ju fel att man ska transportera sig ner till Stockholm. Så att jag är ledig. Jag ska göra några grejer här på hemmaplan som är uppe i norr då, helt enkelt, och försöka göra lite små saker och så. Men annars så är jag ledig i alla fall åtminstone 1,5 månader. Sen får vi se om det blir någonting i sommar kanske, men det är, okay,
men Bali-resan är avbokad?
Ja, allting resmässigt är avbokat. Vi ska till Bali. Tanken var att vi ska åka över till England och se lite fotboll också, men det blev, det är ju superinställt.
Rent ekonomiskt då? Vi har ju sett ett flertal profiler från olika bolag prata med kvällstidningen om att ja, men det här blir ett rätt hårt slag för dem personligen. För dig, hur ser den ekonomin ut nu när det inte blir några matcher?
Ja, men det är klart att det blir en oro på sikt i alla fall, men just nu känner jag ingen så här jättestor oro i det, med tanke på att sen 1,5 år tillbaka så driver jag eget bolag, och då har ju jag och min revisor budgeterat med att jag skulle vara ledig mycket efter hockeysäsongen. Nu blev det 1 månad tidigare än väntat, men tanken var ju ändå att jag skulle vara ledig ganska mycket nu, så att det är ingen jättefara just nu. Det är klart att det är oroande på sikt om det inte drar igång, men just för stunden så sitter jag ganska lugn i båten i alla fall. Men det är klart att på sikt så är det inte bra.
Du sa nyss att det här var det mest jobbintensiva året du har varit med om. Vet du hur många matcher du har gjort totalt sett?
Jag vet inte på rak arm, men jag skulle gissa på att hade säsongen blivit klar så hade jag runt någonstans mellan 90 och 100 kanske. Jag är lite...
Och på hur många månader då?
Ja, sen september. Så att det är ju ganska många. Men det har ju varit ett år som har varit väldigt intensivt. Tanken var ju att... Ja, jag skulle inte säga... Jag hade ju gärna jobbat ännu mer om jag hade fått. Men det är väl både hjärta, kropp och lite andra som är klokare än mig som säger stopp på det. Men...
Hur många resdagar per år har du?
Ja, det är ju några stycken. Men jag har ju ganska mycket matcher som jag har varit i närområdet, med tanke på att det har ju varit väldigt mycket... Dels gör ju SHL, gör ju majoriteten i Norrland med Luleå och Skellefteå. Och har gjort en del söderöver också. Leksand, Brynäs, Linköping och så vidare. Men det är klart att det är ju oftast i närområdet. Sen Hockeyallsvenskan har varit ganska mycket i Norrland också, med tanke på att Modo och Lövens rivalitet har ju ändå byggts under stora delar av säsongen, så att det är inte så farligt som det låter. Sen vet jag inte exakta siffran, det är väl någonstans mellan 80 och 100. Det kan vara 80 och det kan vara 87 eller 90, jag har ingen riktig aning, men någonstans där är det.
Mm. Vi ska alldeles strax inleda faktarutan, men innan dess tänkte jag faktiskt ställa dig mot väggen, Lars, med 3 ultimatum. Och jag ska inleda det här med 2 personer som jag vet att du är högaktad. Du är ju stor basketsupporter, men även en hockeyälskare. Så ultimatum 1 är Pavel Bure eller Michael Jordan?
Oj. Som är väl med en hamburgare och pizza. Oj shit, den är svår. Jag skulle nog ändå säga, alltså Pavel Bure har ju varit så pass mycket med mig, men det har liksom klingat bort lite grann, med tanke på att han har varit så... Han har liksom försvunnit lite mer än vad Michael Jordan har.
Mm.
Så just nu ska jag nog säga Michael Jordan idag, men hade du frågat mig 1998 så hade jag svarat Pavel Bure. Men det är ju de två, det är ju mina 2 största. Det är de 2, sen kom väl Steve Gerrard och Kobe Bryant där just bakom.
Ja du, det var ingen dålig kvartett du listade där. Men jag vet ju att du är en extrem sportnörd, Lars, som slukar allt i din väg. Men av alla idrotter du följer och älskar, vilken skulle du säga att du håller högst?
Ja, nej, men alltså nu är det ju utan tvekan hockey, för det är ju... jag sa till någon gång att det är ändå 90% av mitt liv som har försvunnit nu när sporten är borta, och det låter ganska tragiskt förvisso, men nej, men det är ju på något sätt är det ju ändå sanningen, för att jag vågar inte ens tänka hur många timmar av av dagen som jag ägnar till idrott. Men jag tänker på att dels är det mitt jobb och så är det mitt största intresse och det som jag brinner för absolut mest av allting. Så att, men
man alltså, funderar hockey, lite så här, hur är det att leva med dig?
Ja, det är många som har sagt att det vill man undvika.
Men, allvarligt?
det var dock, jag var i Thailand med ett gäng kompisar och så sen när vi kom hem därifrån så jag har en kompis som heter Josef, då sa han det att Lars, jag tror att vi behöver en paus. Nej, men
man får en väldigt förstående partner som kanske dessutom är idrottsintresserad, då funkar det så.
Ja, jag har typ aldrig träffat alltså jag har aldrig haft en flickvän som har varit riktigt sportintresserad, utan snarare sådana som frågar hur lång en halvlek i fotboll är.
Oj då.
Man kanske borde tänka om där, men nej, men det är nog problematiskt att leva med mig, men det är nog inte bara med sporten att göra. Jag tror jag är en ganska jobbig person att vara nära ibland, men jag har väl stunder då det är trevligt också, men jag kan tänka mig att jag kan bli lite mycket ibland. Jag är en sån här människa som har jättemycket energi i långa stunder och sen har jag typ ingen energi vissa stunder.
Okej. Kommentator eller programledare?
Ja, just nu skulle jag nog faktiskt säga programledare, med tanke på att det är lite nyare för mig. Det har jag bara gjort det i ett och ett halvt, det är inte ens ett och ett halvt år. Jag har bara gjort det i 14, 15, 16 månader någonting. Så att just nu ska jag säga programledare. Men på något sätt så är det ju, programledare är ju någonstans att förbereda serven, medan kommentera är att slå grundslagen med backhand och forehand. Så att jag tycker att det...
Vilken metafor du bjuder på här.
Jag vet, det, jag flyger alldeles för högt ur mitt eget huvud här. Jag måste landa här.
Vilket är det här yrkesmässigt svåraste, tycker du?
Ja, det är ju svårare att vara kommentator, utan tvekan.
På vilket sätt?
Ja, men programledare är ju... Då ska du liksom bara rama in allting. Du ska ju inte tycka någonting. Du behöver inte... Ja, egentligen behöver man inte tycka någonting alls, utan man ska egentligen bara servera ordet, försöka få det att hålla det tempot och den känslan som man vill försöka förmedla. Medan kommentera ska du följa ett skede, och du ska framförallt ligga väldigt rätt i tonträff, i tempo. Och det är klart svårare att kommentera, det ska jag säga.
Nummer tre här då i ultimatumstestet som jag har konstruerat här några minuter innan inspelning. Harald Lyckner eller Mike Helber?
Ja, men det är ju ännu värre än att säga Bure.
Den är nästan lite elak, va?
Ja, men alltså det är ju de männen tillsammans med några till som jag jobbar med, David som är projektledare och även Åke och Stefan som är där. Men det är klart att jag, Mike och Harald är de som är absolut närmast, och jag skulle aldrig välja bort någon av dem mot någon annan människa i världen. Så mycket som de två har lärt mig om livet, om hockey, och som har fått mig att ännu mer få liksom en kärlek till idrotten, det går inte ens att sätta ord på. Alltså Harald, att sitta och lyssna på Haralds historier, alltså det är så man kan drömma bort det. Skulle jag få spendera resten av alla mina kvällar i världen, skulle jag vilja göra det runt ett bord och sitta och lyssna på Haralds hockeyhistorier med en öl.
Men Mike, återigen, liksom... stackars din sambo.
Ja, exakt, hon är jättesnäll hon också. Och jättefin på sitt sätt.
Det är alltså det du önskar högst av allt, att sitta och dricka bärs med Harald varje kväll och bara låta honom babbla på. Amen. Det är det liksom som ligger högst upp för dig.
Det som jag önskar om man kunde få ut ännu mer, alltså det som är så fint med Mike är att Mike är en sån tävlingsmänniska och så otroligt varm. Mike var lite grann så, när vi lärde känna varandra, jag kom inte lika nära Mike lika snabbt, men när man väl kommer in på skinnet på Mike, så är Mike en av de varmaste och mest omtänksamma människorna som absolut finns. Han är första gången jag ska vara programledare, så ja, men då är man ju nervös liksom, och så stod han där nere och bara sa att, vet du vad, jag är inte minst orolig, det här grejer du, och jag tycker att det här ska bli skitkul, och bara liksom så här peppade och kände verkligen med hur trygg som helst, bara för att Mike var så trygg i mig. Och då blir man ju ännu mer så här, att jag älskar ju den här människan.
Vad fint.
Ja, men jag skulle våga säga att det är svårt att komma varandra så pass nära som man gör ändå. Vi reser ju ändå, vi jobbar ju ihop nästan 3 dagar i veckan, alltså det är ju, och vi reser ju med varandra, vi bor på hotell med varandra, vi förbereder oss med varandra, vi efteranalyserar med varandra. Vi blir väldigt nära, och jag hävdar ju att man går ju från att vara kollegor till att vara nära vänner, just med tanke på att vi blir så pass nära. Jag minns, jag var ju borta en match här under våren, Och då hoppade Lena Sundqvist in och körde den matchen istället. Och när jag kom tillbaka så började jag märkte att det var något med Harald. Han hackade på mig hela tiden. Det var något, och han är och driv så här, nu kommer stjärnan tillbaka. Nu duger det att vara tillbaka när man har vila en dag och inte orkar åka ner till Tingsryd. Och han var på mig hela tiden. Och jag sa, ja men det, Harald, du får bara säga att du tycker om mig också om du vill. Det går bra.
Han hade ju saknat det egentligen, men han vill inte uttrycka det.
Jag behöver inte säga det. Nej, men jag tror att jag talar för dem. Jag tror att de tycker bra om mig också. Jag skulle aldrig välja någon av dem, för jag tycker att båda är så fantastiska. Så att, och jag, det, därför jag, det var någon gång det var någon som hackade på Harald på Twitter, och jag kände så här, jag bara, men det var nästan som att någon hackade på min pappa. Pappa och Harald är född samma år dessutom.
Du gick in i försvarsställning helt och hållet.
Ja, men jag blir så här ledsen. Jag blir lite så här, hur kan ni inte se det jag ser? Alltså det här är, Harald, alltså Mike har ju levt hela sitt liv för idrott också. Mike har spelat college, kommer vid Linköping, stannar med hockeyn, liksom brinner för det dag och natt, liksom har levt i skiten, men när det är ekonomi som är kärvt, när resultat inte går med i Linköping. Och verkligen gjort allt för hockeyn, och han brinner för det så otroligt mycket, och sen är han så otroligt fin människa som, alltså man glömmer bort det med Mike. Alltså Mike pratar sitt andra språk och gör det i TV dagligen och sätter typ aldrig grammaturgiskt fel. Ja, det händer någon gång sådär, men att han är sjukt imponerande. Men Harald så här, att han ska tycka saker. Alltså han har spenderat, jag vet nu vad blir han är fyllt 63 i år. Det skulle han typ ha gjort i dagarna för övrigt. Mm-hmm. Och han har ju spenderat hela sitt liv i hockeyn. Han har ju liksom spelat, tränat och nu jobbat som expert. Alltså, det märkte man när vi hade det här hyllningsavsnittet till alla SM-finaler nu, att Harald har en story på alla. Han känner alla. Han har tränat alla eller spelat med alla, och han har en kunskapsbank. Så jag lovar att om jag tycker att allt med idrott är så här att 90% av mitt liv, så ska jag säga att Harald har 90% av hans liv är hockey.
Mm. Men Lars,
och då blir jag blir så här, när folk då så går och kritiserar, så han tycker så att han ska tycka ogilla något lag och heja på något annat lag. Det är ju, då blir jag så ledsen, för att om ni förstår hur mycket väl han pratar om de här lagen som ni påstår att han inte tycker om, när ni inte hör, då blir jag blir ledsen på riktigt.
Mm. Lars, är du redo för faktarutan nu?
Vi ska dit också.
Ja, vi ska dit också. Vi har ganska många punkter vi måste.
Ja, men jag kommer inte att välja mellan Mike och Harald, det vägrar.
Nej, jag visste faktiskt att du inte skulle göra det, men jag ville just komma in på den här diskussionen om de båda experterna, vad de har betytt för dig. Och man hör ju att de har varit väldigt betydelsefulla under de här åren som du har jobbat med C-more och Hockeyallsvenskan.
Ja, men tillsammans med David som är projektledare, som också som gav mig chansen, och Rickard Segborn som är chef för mig, så är det ju de som, tillsammans med några till som har gav mig chansen tidigare, så är det de som har betytt mest i mitt liv, förutom min familj och mina närmaste. Så
fint att personerna bakom kameran också blir omnämnda här. Ja, det är inte alltid de gör det.
Nej, men vi har en bildproducent här uppe i Norrland som heter Anders Norberg till exempel. Han är första bildproducent när det är hockey-VM och OS och sånt varje gång. Han är ju liksom en av världens bästa bildproducenter på hockey och har gjort det hur länge som helst. Och det är klart, jag menar, det går inte att förklara hur mycket de har hjälpt en som aldrig någonsin kommer att synas någonstans. För de sitter ju bakom kameran. De kanske får en tidningsartikel var 20 år. Jag står ju längst fram och syns hela tiden. Och får ju lite beröm då, men det är ju väldigt många som gör det. Alltså, det är jättemånga som jobbar med hockey i Sverige som är ju inte bara så här bäst i Sverige, utan några som är några av de absolut bästa i världen på att göra hockey. Mm.
Ja, men det är bra att vi kastar lite ljus på de personerna här. Men nu är det faktarutan som gäller, yep, i alla fall. Och den är något anpassad eftersom att du inte har någon gedigen spelare.
För jag inte har några egenskaper eller meriter.
Eller någon erfarenhet alls. Utan det här är ju en journalist-faktaruta som jag har använt några gånger under poddens historia faktiskt. När Camilla Enström, Jonathan Lindqvist och några till har gästat. Men så den är något anpassad. Den är inte exakt som den här gäller för tränare, sportchefer och spelare som brukar vara med i podden.
Varför fick inte jag åka ut och säga, kan inte vi ha åkt ut och paddla kanot som du och Jonathan Lindqvist hade gjort innan? Det lät ju jättemysigt.
Ja, du är välkommen nu i sommar. Vi tänker faktiskt utöka med en ytterligare dag.
Jaha. Kan man göra en podd varje dag så här? Så här går det i...
Vi kan göra en live-podd.
Jag kan följa
runt
din och Jonathan vänskap, så här, hur den svänger fram och tillbaka.
Ja, du,
det är... Nej, Adam, vi ska inte paddla det för den någon.
Nej, du, det är inte alltid kärlek det kan jag säga heller. Det
Oh,
smeknamn?
Ja, jag har många.
Jag heter ja, jo, jag vet.
Jag heter Lars då. Nej, men, ja, men vi kan väl ta de som är, har väl den roligaste bakgrundshistorien. Det första är det att jag har ju kallats för Lars sen det att jag var typ 10 år gammal. Och då hade vi en fotbollskupp en gång hemma som var bara 100 meter från gården där jag växte upp. Och då hade jag skrivit Lars på ryggen och nummer 10 som jag alltid hade efter Pavel Bure. Och då var det någon som såg det där på avstånd och så frågade mig, alltså varför står det läsk på tröjan? Och då efter det så blev jag läsktian såklart.
Ah, okej.
Okay. Jag kallades läsk väldigt länge. Och så sen har du säkert hört smeknamnet Lotion.
Jajamän, det är mitt favoritsmeknamn på dig.
Ja, och Lotion fick jag av David Ekström på Norran tillsammans med en fotograf som heter Ola Westerberg. Jag hade en gång varit så jag tyckte att jag var så torr i ansiktet så var jag köpte en ansiktskräm. Och den kostar väl så här 49 kronor. Och när jag kommer tillbaka efter lunchen så hade jag köpt hudkrämer för 1200 spänn visste ju hela kontoret om. Och alla började kalla mig för Lotion. Och det späddes ju på det där hela tiden. David Ekström gjorde till och med i Photoshop så här egna krämburkar med ansiktskräm som han skickade runt. Och det.
Visst var det ute på Twitter ett tag också?
Ja, det hoppas jag verkligen inte. Men David är ju en otroligt sjuk man. Så man, ja. Och så känner jag han Jon Hengqvist.
Där har vi rubriken också, på podden.
Nej, men han är en sjuk man. Men också en person som jag tycker väldigt bra om som har varit snäll på att ge mig chansen tidigt i karriären. Men han och Jon Hengqvist känner varandra bra. De pluggade ihop, som ju du jobbar med. Och Jon Hengqvist är ju, på tal om en sjuk man, så är han en väldigt, väldigt sjuk man.
Han toppade den listan.
Ja, otroligt rolig dock, ska vi säga. Så vilket man glömmer bort verkligen. Ibland. Han är ju,
fin kollega och vän också, ska vi säga. Men av läsk och
får jag bara flika in där? Att ja. Jag och Jon Hengqvist har ju kommenterat en hockeymatch tillsammans för typ så här, ja, men typ 10 år sedan. Och då sa jag innan, du måste avsluta med, han hade just då sett Anchorman. Så då avslutade han sen med att säga, stay classy, Örnsköldsvik.
Svagt ändå. Jag vet inte. jag är inte förvånad heller.
Nej, inte jag heller.
Nej. Men läsk eller lotion, vilket av de smeknamnen har letat sig in i Simors kontor och kanske lever vidare idag?
Inga, det är roligt att jag har typ inga smeknamn på jobb. Alltså, Lindberg är väl typ det enda, för ingen kallar mig för Lasse, för det har jag aldrig blivit kallad. Och sen
det
är ju
känns
svårt.
Inte som en Lasse faktiskt, ska jag säga.
Nej, och sen känns det ju som ett karriärsmässigt självmord att gå in i TV4-huset och vara Lasse nummer 2 efter Granqvist. Det känns ju som att det är bara idiotiskt. Jag har typ inga smeknamn. Nej. Inte på jobbet.
Ålder?
Ja, jag fyller 34 om 3 veckor typ. Fyra. 1 maj fyller jag 34. Jag var 1986.
Mm-hmm. Känner du dig gammal eller ung i gamet? Du har ju ändå varit på C-mod rätt länge. Nu börjar vi närma oss ett decennium.
Nej. Jag höll på att säga. Nej, men däremot 2011 var det första gången jag provade på TV4 Sport. Så nästa år är det ett decennium från det.
Okay.
C-mod var 2012 tror jag. Så det är ju 2 år kvar. 8 år. Jag har varit med sedan jag var 26, 25, 26 där någonstans.
Men känner du dig ung eller gammal i det här gamet?
Alltså jag känner, det roliga är att jag känner mig fortfarande som en nybörjare.
Okej, trots jag, de 8-9 år i branschen.
Ja, men de andra har ju varit med 80 eller 90 år. Nej, men jag känner mig ganska mycket som en nybörjare faktiskt. Alltså nästan alla som jag jobbar med har ju varit i branschen längre än mig. Så att det får jag väl ändå säga. Jag är ju nästan yngst av oss också, tror jag. Det är yngst.
Okej.
Okay. Av oss som jobbar med hockey är yngst i alla fall.
Fordon?
Jag har en bil. hade en skoter tidigare, men inte längre. Jag har en bil. En sån här SUV.
Har du tagit skoten till någon match någon gång?
Nej, gud vad jag vill göra det. Bara för att så här, alla i Stockholm började. Jag skulle älska att slå in alla former av fördomar.
Ja, men det finns ju någon fördom att alla uppe i Norrbotten och Västerbotten tar skotern till träningar och matcher. Det hade varit ganska charmigt om du hade gjort det någon gång inför någon allsvensk eller SHL-match som du ska kommentera eller programleda.
Ja, men det känns ju också lite självgott sådär. Alltså, okej att jag hade gjort det, men det var väldigt självgott att göra en poäng av det kan jag tycka.
Ja, det är sant.
Det spelar ju inte så speciellt stor roll för matchen om jag tar skoter dit. Däremot hade det varit roligt om typ, ja, men säg att Kim Rosdahl och Daniel Sylvander skulle göra det, eller Fredrik Andersson och Sebastian Selin i Löven hade gjort det inför en hockeyallsvensk final. Det hade varit kul.
Programkoncept i nästa säsong kanske.
Ja, skoterankomsten. Jag vet att Jimmy Eriksson, när han spelade i Skellefteå och tidigt, så hade han en egen parkering, och där hade han skoten oftast parkerad istället för bilen. Så det vet jag faktiskt är sant.
Okej. Okay. Norrköpingszonen anammade Västerbottenlivet direkt alltså.
Ja, någonting ska man ha.
Ja. Tjänar mer än en riksdagsledamot. Arvodet ligger på 65 000 kronor.
Nej, Lars Limmer Media har kommit överens med sin enda anställda Lars Limmer att han får en lägre lön än så.
Okej. Okay. Går liksom snacket i tv-branschen att okej, han tjänar så, hon tjänar så. Finns det den kulturen? Eller är det mycket hysch-hysch?
Jag skulle säga att det är otroligt mycket hysch-hysch. Numera, alltså när jag kom in i branschen, så var det så här, om man råkar fråga vad någon tjänar, känns det som att någon skulle slå en på fingrarna. Så är det absolut inte nu. Men däremot så här, det känns lite grann som en elefant som står utanför rummet som man aldrig pratar om. Det är väldigt sällan man pratar om det. Däremot på det här med, jag förlängde med Simon i höstas, och då påstår ju Harald att han och Mike inte fick jobba lika mycket för att de ska råd med min lön, och det är en direkt lögn.
Men
det är,
men har inte Harald mest match av allihopa i Simon?
Nej, jag har faktiskt knäckt han. Jag har okay. faktiskt två matcher mer än Harald i år, för han är ju så pass stor stjärna, du vet, han kan ju åka på golfresor mitt under säsongen. Det har ju inte vi andra tid med riktigt.
Oj, oj, oj. Han har fått in den klausulen i kontraktet alltså.
Mm, det får du inte klippa bort. Det är väldigt viktigt att få med att jag hade flera matcher än honom, och att han var på golfresor mitt under säsongen. Sanny okay. Lindström är bra på det också, just när säsongen ska dra igång här, men då ska han utomlands.
Ja, då bättre brännan kanske också lite grann.
Ja, Sanny är ju också fantastisk. Jag tror inte folk förstår där heller. Nu ska vi inte bara sitta och ösa beröm med kollegor på min egen kanal. Det finns jättemånga andra som man kan göra det också. Men Sanny är också en sån här människa som, de timmarna han lägger på hockey per vecka, det är ju inte hälsosamt. Jag menar, jag behöver inte tycka någonting om hockey. Jag behöver bara veta liksom vilka det är jag pratar om, och kunna deras stories. Sanny ska ju tycka någonting om alla, och liksom se allas prestationer i två ligor. Det är ju nästan omöjligt, ska jag väl säga.
Ja. Men är det en tävling mellan er på Simon vem som gör flest matcher på en säsong?
Nej, absolut inte. Absolut inte. Alltså, man gör ju de man får tilldelade. Liksom. Sen har ju alla olika kontrakt hur många de ska göra och lite sånt. Men, det är det absolut inte. Det skulle jag definitivt inte säga.
Din favoritplats?
Ja... Det känns ju lite tragiskt att säga, men alltså just nu är det ju 2 decimeter från isen mellan båsen.
Okej.
Okay. Just nu är det, för att jag kan inte komma på någon gång jag är lyckligare än när jag står där just nu.
Du är inte lyckligare när du är ute på skoten i din stuga som jag vet att du just har kommit ifrån, utan det är fortfarande när du är i en arbetssituation i och allsvenskan när du programleder.
Skulle någon be mig att välja, vill du stå mellan båsen eller vara ledig och köra skoter, så är svaret väldigt enkelt att jag jobbar hellre.
Finns det inte en väldigt stor risk att bli utbränd när man har den attityden till sitt jobb?
Ja, det är en relevant fråga. Min mamma som har blivit utbränd har påminnt mig om den flera gånger. Men jag hävdar ju det att utbränd blir man av att det blir en stressnivå som också nöter. Alltså liksom att det är någon oro och sånt. Och jag förknippar det så pass mycket med glädje och... någon form av ventil, liksom att mycket annan tid så går tankarna åt annat, och det kan vara väldigt viktigt att få ha det här när man liksom bara är här och nu. Många, många stunder annars är min hjärna väldigt mycket överallt, och där när jag står mellan båsen eller har ett par headset på mig, så då är jag verkligen bara där och då. Så jag tror att det är nyckeln till att inte gå in i den fällan. Och sen är jag väldigt noga med att hålla koll på det också, att jag är bra på att vila mellan och ge mig stunder för att återhämta mig. Men jag skulle också säga det att jag har ju favoritplatser utanför jobbet också, men det är ju då när man får komma ut liksom i skog och mark, som har blivit lite så här en ny grej för mig de senaste 5 åren, att få komma ut och åka utför eller åka skoter och sitta vid en eld med en grillig korv på en pinne och sitta och prata med nära och kära och prata om skrönor, om livet och ditt och datt. Och det finns till några platser, stugan är en. Gamla fotbollsplanen där jag växte upp 100 meter ifrån där jag bodde hela min barndom. Där var jag ju 10 timmar om dagen ibland, känns det som. Så att, det är väl några av de platserna. Men framförallt så är det ju så. Skulle jag välja nu vart jag skulle vilja vara, så är det ju mellan båsen.
Då var du på toppen av din karriär.
vilken karriär hade jag
ja, men det är din yrkesprofessionella karriär, så det är ja, i rollen som journalist helt enkelt.
Ja, ja, det är väl också lite tråkigt att säga, men jag tror ju på något sätt att det är, alltså just vad jag upplevt så här långt, så är det just nu. Med tanke på att jag ändå har personer som tror på mig på våran kanal, som jag upplever det, i alla fall som de kommunicerar till mig. Jag upplever att, att det är kul att vara på jobbet. Det känns som att det ändå på något sätt har landat ganska bra hos dem jag i alla fall har fått en så här tittarkontakt med. Så att jag hoppas att det kan bli ännu bättre, men jag trivs väldigt bra med hur det är just nu också.
Ja, men du har ju varit fantastiskt hyllad för dina insatser som programledare för C-more i Hockeyallsvenskan, men tvekade du någon gång över att faktiskt gå in i den rollen som ansiktet utåt för den ligan?
Ja, alltså jag tvekar ju aldrig egentligen för själva arbetsuppgiften, men däremot det här med att synas mer var ju någonting som jag har, alltså jag försökte förklara det, jag var i någon intervju för ett tag sedan, och då försökte jag förklara det på något sätt och säga det att jag har alltid haft ett väldigt kort självförtroende, men fram till det att jag var 25-26 så visste inte jag vad ordet självkänsla var, och att jag har alltid tänkt att jag är väldigt duktig på att tro på mig själv i någonting jag ska göra, ibland kanske i vissa idrottsliga sammanhang alldeles för mycket än vad jag faktiskt presterar, men jag har nog aldrig egentligen så här riktigt tyckt om mig själv. Alltså jag vet inte om det kom med i podden, men vi pratade lite inför om det här, att jag tror att alltså, jag kan bli jobbig efter långa stunder, och att jag känner lite grann att jag blir rädd för att folk ska tycka illa om mig när man får se hela Lars, liksom att jag både så här ser mig, för jag tycker inte, jag har inte varit, eller jag har väl aldrig egentligen varit nöjd med hur jag ser ut, och det har ju mycket att göra med ja, men det har väl dels att göra med övervikt liksom. Jag har en familj som har dåliga gener när det kommer från sånt här. Både alla i min familj förutom jag har gjort såna här magsexoperationer. Jag är den enda som inte har gjort det, för vi har dåliga gener i det slaget och säkert dåliga vanor utöver det. Men det har gjort att synas så känns på något sätt. Ja, men när jag ser mig själv på bild så tänker jag så här, vem vill se på den där tjockisen? Och det tar emot lite grann, och jag blir både ledsen liksom så här för att jag själv tycker så om mig själv, men jag blir också ledsen lite grann hur att man ska behöva vara orolig för en sån sak. Men jag hade ett samtal med min chef när jag skulle förlänga kontraktet i höstas, och då kan jag berätta lite grann hur det gick till egentligen. Nej, men vi satt i en bil och hade ett samtal och skulle köra till ett ställe, och så hade vi liksom ett samtal och då frågade jag, men vad tänker du liksom, hur känner du? Och då frågade jag, för jag hade på riktigt gått hela sommaren och oroat mig att liksom, nu måste jag träna, gå ner i vikt som tusan här inför säsongen, för att annars kom det vara så här att jag kommer inte få vara kvar för att jag är överviktig liksom, att de kommer ta någon som är snyggare och som är liksom sån som man ska vara i den rollen. Och då sa jag det till honom i det här samtalet i bilen, och han sa bara, men alltså, vad menar du? Alltså, hur kan du gå med de tankarna? Och jag tyckte att det lät rätt rimligt att liksom att man måste, alla programledare som jag har sett har liksom varit smala och snärtiga och liksom verkligen sådana som profilera en programledare, tycker jag ser ut som en sån människa, och jag tycker absolut inte att jag ser ut som en sån som ska vara ansiktet utåt och som man ju säger, och han sa ju att det var ju fullständigt nonsens att jag ska ens tänka på det. Han sa att det är absolut ingenting som han bryr sig om, men framförallt så sa han det att han sa med sina ord var väl någonting om att han tycker att jag är en ambassadör för våran kanal och det vi vill avsända, och mycket är väl lite grann så här att han tycker att försöker använda hans ord, men någonting med, i stil med att, liksom, att värmen behövs i hockeyn som annars kan vara lite kall ibland, att det kan vara bra att man får in lite värme i det, att inte bara sparka han och gud vad dåligt och vilken dålig passning, utan man kanske behöver värmen också i den miljön, och det betyder otroligt mycket för mig. Jag skulle nästan säga att det var det var en vändningspunkt i mitt eget mående också när jag fick gå därifrån och höra det från den enda som bestämmer över min karriär, att säga det att ja, men du duger som du är.
Det låter som en väldigt rimlig och klok chef, måste jag säga. Vad heter den här chefen?
Rickard Segerborn. Det är han som är hockeychef för Simor, kan man säga. Och
jag tycker att han förtjänar att nämnas faktiskt, just med tanke på det du berättar, och att han kunde ändå vara någon slags vändningspunkt för ditt eget mående också.
Ja, men och så sen det är också en sån här människa som jobbar i det tysta, som jag aldrig syns, men som sitter uppe i hela nätterna och ser NHL och spelar fantasy och som är ju, ser oansenliga mängder hockey och som ju brinner enormt mycket för alltså att förmedla det på bästa sätt, och som dessutom har ett kunnande som ju är väldigt få andra har, som jag har mött i alla fall. Så att han är ju väldigt duktig på det han gör, och har svårt att se många som är, ska vara bättre i den rollen än vad han är. Och sen tycker jag att han är bra också på att förmedla att han tror på en.
Men Lars, skulle man kunna sammanfatta det som att du har haft ett gott självförtroende med en svag självkänsla?
Ja, för det tog ju liksom 26 år innan jag förstod att det var två olika saker.
Ska man förklara det för lyssnare också? Att, för det kanske inte alla som hänger med på det. Att självförtroende, nej, men det är ju mycket det jag kan. Självkänsla är den jag är. Och där, ja, är
jag skulle snarare säga att självkänsla är liksom, vad tycker du att du själv är värd när du tar bort allting som smyckar utöver liksom.
Ens eget värde.
Ja, exakt, ens eget värde för en själv, skulle jag också vilja säga. Inte ens eget värde. Självförtroende är lite grann hur andra ser på en, och självkänsla är lite mer hur man själv ser på sig själv och sitt värde.
Mm. När, alltså i vilket sammanhang kom du till den insikten att det var två olika saker, och att du kanske hade ett väldigt gott självförtroende, men just att självkänslan, där fanns det att jobba på?
Ja, men jag tror att det var någonstans, jag kan nog inte säga liksom att då var det att jag hittade en punkt där då ändrades den tanken, men jag har väl gått med de här bekymren, och tyvärr är vi killar så att vi är ganska dåliga på att prata om när man har bekymmer, och eller är bekymmer, det är inte bara bekymmer, men vad prata allmänt, det vet jag ju själv på nära tjejkompisar och sambo och sådär, och alla är ju väldigt, de är väldigt bra på att förmedla allt hur de känner, medan vi i princip, många som jag känner, i princip aldrig förmedlar vad de känner. Jag menar, jag vet inte hur många gånger jag pratar om hur jag mår med mina närmaste vänner. Det är inte jättemånga gånger.
Nej, man lägger locket på hellre, för man vill inte gå in i de situationerna. Men kan du ha prestationsångest?
Ja, men det tror jag alla har som jobbar i någon form av publikt yrke. Ja, det har jag. Men inte alls på någon sån nivå så att det känns liksom betyngande. Jag skulle snarare säga att det är någonting som sporrar en, och det är väl egentligen prestationsångest jag har väl egentligen mest från mig själv, att jag känner att jag vill gå därifrån och känna att det här var bra arbetat, men mycket av mitt, hur bra mitt jobb blir det också, styrs ju lite grann av produkten som är framför, alltså matchen, för det är en av matchen som alla slår på för att titta.
Men du måste bli väldigt varm när du får de reaktioner du har fått under den här säsongen för dina insatser i TV-rutan. Du har ju blivit väldigt väl emottagen hos supportar och klubbar och spelare och alla möjliga för dina insatser som programledare för C-more.
Jag skulle säga att det som har nått mig, vilket är väl, där har jag märkt att det är klart att det blir en förändring, att jag har märkt att det är många fler som tycker och tänker, och alla, det går inte ens att förklara hur, det var någon artikel i Aftonbladet som kom ut här, och det dygnet var liksom känslomässigt extremt omtumlande, hur mycket kärlek man kunde få från folk som jag själv liksom har följt deras karriärer, som jag inte ens visste vem, jag trodde inte ens de visste vad jag hette, och många andra som har hört av sig, så det är klart att.
Vem blev du mest förvånad över som hörde av sig?
Ja, men Niklas Ide hörde av sig till exempel, och det vart jag förvånad över, med tanke på att det har ju ändå varit hans kärleksbarn, Hockeyallsvenskan länge, och skrev några varma ord, och det var några fler också som hörde av sig, och det förvånar mig liksom. Jag visste, Niklas har ju för sig haft lite att göra med innebandyn och så, men jag har ändå tänkt att han har saknat den där produkten så mycket, men att då kunna ge liksom positiv beröm till någon som sen då gör jobbet efter den, det tycker jag är väldigt stort. Och så det tycker jag att han ska hyllas för. Men det är klart att det når mig väldigt mycket och jag blir otroligt varm i hjärtat av det. Men det är ju också en frukt av att man står längst fram för kameran och att man syns mest. Jag menar,
men hur reagerade du till exempel när Mustiga Mauri, som har blivit rikskänd måste man säga, när han ger dig en punchrulle i livesändning när ni har SSK hemma och hyllar dig för vad du har gjort för Hockeyallsvenskan?
Mauri Hermundsson, men många känner det som Mustiga Mauri, som har ju en av Sveriges största YouTube-kanaler och stor Södertälje-fan.
Jajamän.
Vad tänker du om det du ser på isen?
Ja, vi är ju bättre än någonsin. Men jag skulle vilja ta tillfället i akt, om du ursäktar.
Vadå?
Att vända lite på steken. För jag har ju följt Simon länge. Jag har följt dig länge. Jag tänker att alla tittare ser ju dig nu. Och de vet att du är en fantastisk och underbar och rolig programledare. Och jag skulle vilja hylla dig. Så jag har köpt en punchrulle till dig. För dina goda insatser. Som du verkligen har förtjänat.
Jag hade tänkt intervjua dig här.
Vad sa du?
Jag hade tänkt intervjua dig här.
Jag vill vända på det. Det känns att du ska få mer på sig för än vad du får. Så jag vill ändå passa på att göra det.
Det här blir jättekonstigt.
Ja, då var jag mest så här stressad. Jag bara, åh nej, nu kommer ju någon att bli jätteirriterad för att det här liksom tog över. Att det här vill inte folk se. Men nej, jag har varit otroligt chockad och... just med tanke på Mustiga Mauri är väl kanske typ en av de mest omtyckta personerna i Sverige just nu. Alltså han är ju fullständigt fenomenal. Jag har aldrig hört någon säga ett negativt ord.
Folk vill se någon som julvärd 2020 till exempel.
Ja, det hade jag definitivt tittat på. Jag tycker han är fullständigt fantastisk och liksom går hem hos alla också. Liksom. Han går hem hos barn, han går hem hos vuxna, han går hem hos medelålders och hos ungdomar. Han är verkligen populär hos alla som har sett honom eller träffat honom. Nej, det är klart att det var enormt förvånad. Jag hade haft, det roliga var det att jag hade haft kontakt med honom under dagen och sagt, ja men vi kommer hälsa på där i första power breaket, så då kommer jag upp till dig på läktaren. Han bara, ja, sa inget. Han bara, jag kommer upp till, vi står här. Det går jättebra, sa ingenting. Och så sen då var jag tvungen att skjuta på det, för vi skulle ha haft en gäst som skulle vara innan matchen, men den hann liksom inte fram till att vara med i sändningen, så att vi fick ta den i första power breaket. Bara, jag ber om ursäkt, vi får ta det här i det andra power breaket istället, så jag kommer upp då. Och så kom jag upp där och så stod han där och jag märkte som att han var lite så här kort och lite så här, ja men avvaktande. Jag bara, men det här är liksom inte riktigt den personen jag har lärt känna, för han hade pratat i 2 minuter innan liksom vi skulle vara med i sändning, men han sa ju inte ett ljud om det här. Jag var så förvånad, för att han var ju trevlig och så, men och så sen då drar han upp den här punchrullen och liksom vänder hela intervjun mot mig. Och jag bara, oj vad gör jag nu? Liksom, aldrig varit med om något liknande. Jag har ingen aning hur jag ska hantera det. För man vill ju inte bara stå och slicka i sig. Liksom. Det hade varit otroligt påfrestande för många att se. Men ja, jag blev väldigt förvånad. Ja,
det skötte du snyggt.
Och det var ju, ja det är klart att den som inte hade blivit glad för något sånt, den har ju något fel. Men det är klart att det värmde väldigt mycket. Så då var det väldigt mycket. Men det är också... Som sagt, jag står längst fram och syns. Det är ju jättemånga andra som skulle få exakt samma kärlek om de hade syns lika mycket.
Största motgång?
Ja, men jag hade en höst i fjol innan jag fick det här programledarjobbet som var ganska tuff. Jag hade en händelse 2012 också där det blev den ville jag gå in på närmare sådär. Men som framförallt förra hösten, jag hade varit i en relation på 4,5 år som där vi gemensamt tog beslutet att vi ska inte leva eller bo ihop resten av livet, och skilde som vänner efter 4,5 år tillsammans. Men det är klart att när man levt ihop och liksom varit tillsammans i så lång tid och så sen då förändras den världsbilden, och men jag tror att både hon och jag tyckte att det var rätt beslut till slut, men det är klart att sånt påverkar en, och då blir ju påmint om att livet utanför det här som är det roligaste som finns, det är ju viktigt att man hittar någonting där också som är värt. Och den tog hårt, inte mest bara för att relationen tog slut. Det tror jag på något sätt ändå så här var vad som var rätt för båda. Jag tror att båda kände det, om än det var jättetragiskt som det var. Men just det här att känna tomheten, att man var ensam då, den kostade på ganska mycket. Att man kände sig väldigt själv.
Hur påverkade det dig i din jobbkarriär?
Ja, det var lite märkligt, för att det tog slut där i september någon gång, och så just innan hockeyn skulle dra igång. Jag tror att det var efter premiären, liksom dagen efter premiären, som vi tog liksom beslutet. Och då blev det en märklig situation att man skulle ladda om för det. Men sen hann vi göra slut, och så sen då hann jag liksom komma ut och känna liksom den här dippen av att man, ja men sorgen som händer efter det. Men efter det så kom det så mycket positivt. Dels fick jag åka på en otroligt häftig resa till USA och se liveidrott från första parkett och följa de som jobbar med media där borta. Det var otroligt häftigt. Och så direkt på det så fick jag mitt första programledarjobb. Oj. Man ska inte sitta i ett en meter stort rum när man ska podda.
Utan vatten.
Otroligt varmt det är nu. Nej, men alltså, det är klart att det kom mycket som skedde just efter det där som gjorde att det rehabiliterade det hela väldigt väl. Men det är klart att det blir ju ett tomrum när man har haft någonting så länge, och så sen då står man där själv. Man vill ju, trots allt är ju mycket av det man upplever, så är det ju så att man måste ju få dela det med någon också. Jag menar, det, hur mycket man upplever, om man inte får berätta om hur exalterad man var för någon, så är det ju svårt att paketera in det på något sätt. Det är ju, allt man upplever så måste man liksom ha någon att berätta det för, eller någon att dela det med på något sätt. Det är klart, man kan ha det med kompisar, man kan ha det med föräldrar och så, men det är klart att det blir, det finns ju alltid en person som man lever med som man alltid bör vara först och berätta det för.
Den frågan hatar du när journalister ställer?
Ja, jag kan inte tycka att jag kan inte.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng.
Jag tycker att jag har någon speciell fråga så där som jag inte tycker om. Men däremot så kan jag tycka att när man medvetet försöker liksom att hetsa folk till att säga saker för att pressa folk utan att det behövs, tycker jag är onödigt. Jag tycker att det finns ju vissa journalister...
Det var ofta ganska kontraproduktivt, det är min upplevelse i alla fall.
Ja, lite så tycker jag. Och jag tycker också på något sätt att de skickligaste journalisterna, det är de som kan få en som blir intervjuad och känna det att den vill berätta istället för att du ska kräva den på svar. Det måste jag, nu ska jag inte bara slänga beröm till det, men jag tycker du är ju faktiskt en av de som är just nu bäst på det, att få en tuff fråga till att låta,
oj vad snäll du är,
mindre tuff. Det är du har varit otroligt bra på i den här podden. Jag hörde någon intervju med Micke Sundlöv till exempel, där det kändes verkligen som att ja, det här var en ganska tuff fråga, men att Micke som sitter där och för samtalet inte känner att den är tufft med tanke på hur den ställs. Mm. Men man kan ju också få människor att berätta istället för att kräva ett svar.
Mm.
Så på något sätt kan jag tycka att folk som medvetet försöker förlöjliga någon, för det är enda gången som jag skulle bli riktigt förbannad, det är om någon så här medvetet försöker att förlöjliga mig för någonting som är mitt jobb och som jag tycker inte att jag är speciellt taskig med någon.
Där man egentligen vill framhäva sin journalistiska tuffhet och se vilka kniviga frågor jag kan ställa, men egentligen så vill du ha det mer på det humana planet, för du tror att då kan man få fram bättre svar.
Ja, men och jag menar de flesta som man intervjuar, de förstår ju det att mitt jobb är ju här att ställa frågor till vad folk är intresserade av. Och då borde den vara så pass smart att om jag känner att jag ändå ger ett förtroende för honom, att jag kommer liksom inte medvetet att försöka sabba för honom, utan jag vill bara att han ska få berätta vad han tycker om sin sak. Då är det mycket lättare att liksom kavla ut svar på frågan än om man faktiskt bara står och matar för att begära ett svar om någonting.
En okänd talang?
Jag hörde det där med någon och då tänkte jag så här, men jag måste ju komma på något, något finurligt där, men jag kom inte på någon och det kan väl vara
svaghet i sig. Lite sorgligt på något vis.
Jag har faktiskt en grej som jag tycker att jag är riktigt bra på. Jag tror aldrig att jag förlorar mot någon i att simma så här, och hålla andan och simma fram och tillbaka i en badbassäng under vatten. Det är jag faktiskt ganska bra på.
Sen hur många längder klarar du? De är väl 25 eller 50 meter?
Nej, jag vågar inte säga att jag klarar två, för då kommer ju någon att testa mig för det. Men jag vet att jag var nära att klara två några gånger så här, utan att jag tränar för det. Liksom. Jag har ju aldrig haft någon form av talang på det. Men jag tror att simning, jag har provat typ alla idrotter i mitt liv. Hade jag provat simning och liksom simma från start, så tror jag faktiskt att det hade jag kunnat bli bra på. Det är också en liten svaghet att man då kanske inte satsade på det, men så faktiskt hade någon form av talang i. Nej, men jag trivs otroligt bra i vatten. Mamma sa alltid att när vi var badade när vi var små, från det att jag var 2 år liksom, att jag kunde simma otroligt tidigt, men vi kunde alltid bara vara på badhuset i typ en timme, för sen var det så rossligt i mina luftrör för jag alltid var under vattnet och så drog in vatten och så att mina ögon var helt blodsprängda för att jag tittade alltid under vatten för jag ville se vart jag var. Men jag skulle säga att jag är bra i vatten. Jag är bra i vatten.
Vattendjuret Lars Lindberg.
Ja, men alltså, jag är helt övertygad om att jag var någon form av knölval eller någonting i mitt förra liv, för att jag trivs otroligt bra i vatten.
Mm. Ditt bästa icebreaker-knep?
Jag berättade ju för Sebastian Hartman att jag hade hoppat från 10:an på Fyrishås badhus. Det tycker jag var rätt avväpnande. Nej, men man ska ställa såna här ljudfrågor då. Så då kom vi in på det där på något sätt. Eller jag kom in på hans. Han sa nog inte så mycket. Han stod nog mest och funderade på vad jag sa. Nej, men jag tror att allmänt bara... Alltså, jag tror att det är på något sätt i alla fall att... Jag är ganska oimponerad på vem som jag står och pratar med. Alltså jag behandlar inte Uffe Samuelsson på något annat sätt än jag behandlar Staffan Lund. Jag ser liksom ingen skillnad på varför man ska göra någon skillnad på dem. Men jag tror att de flesta människor, är du bara genuint trevlig med de flesta, så tror jag ändå att de på något sätt vill underlätta för ditt jobb. Så jag skulle bara allmänt säga att är man bara genuint trevlig och liksom inte försöker vara trevlig överdrivet, utan man faktiskt är exakt likadan första gången man träffar dem som efter det man har känt dem i 3 år, då tror jag att det funkar rätt bra. Mm.
Nu när det snart har gått 8 år sedan, hur tycker du att icebreaker-knepet Mattias, do you prefer Swedish or English, funkade?
Strålande tycker jag. Det var... Då fick ju Mattias fundera på någonting.
Mattias Rittola gjorde målet för Modo. Mattias, do you prefer Swedish or English? I guess English?
Ja, oh, Swedish.
Swedish, ja. Du kör svenska, helt okej. Okay. Du, vad säger du Rittola? 1-0. Hur speglar det matchen?
Nej, men jag tycker det är en bra hockeymatch där ute. Det är en bra inramning här. Det är full fart från vår håll.
Ja, för de som inte kommer ihåg det ska jag bara dra det lite snabbt. Ja. December 2012, Mattias Rittola, ny i Modo, ska bli intervjuad i en pausvila helt enkelt. Och du är kommentator och... Jag vet inte, du får väl någon slags hjärnsläpp?
Alltså, det är ju så här, det finns ju en story bakom det här som gör att det förklarar grejen. Men det blir ju så mycket tråkigare om jag berättar den. Så att jag tycker att det är bättre att vi bara...
kör den nu.
Nej, alltså det är lika bra att det här får vara så. Det är en groda och ett hjärnsläpp, men...
Man skulle vilja att du avslöjar den då? Nej, men... Det snart har gått 8 år.
Nej, men dels så finns det... Det skulle innebära att jag får slänga någon under bussen, och det kommer jag aldrig att göra. Så okay. Att jag tar hellre på mig den. Och det blev ju på något sätt en rolig grej. Och så länge Mattias inte kände att han tog illa upp, så tycker jag att då kan det få vara det.
Nej. Han blev ju inte ställd heller, utan han spelade med ganska bra, vad jag minns i alla fall på den här intervjun.
Jag tror han blev lite ställd, om jag får säga mitt. Men okay. Ja. Mm. Jag har fått leva med det 8 år. Så att, det lär nog fortsätta i säkert 8 eller 80 till.
Den personen intervjuar du helst?
Oj, det var en bra fråga. Oj, vilken bra fråga. Den kommer jag sno någon gång, tror jag.
Okej. Okay. Ja, det är ju fritt fram.
Nej, men där har väl också märkt någon form av skillnad i år lite grann, att när folk har lärt känna en lite grann, kanske också på grund av att man syns lite mer, så tror jag på något sätt att folk inte är lika rädda till att öppna upp sig, vilket gör att det har blivit fler människor, upplever jag, som har kanske bjudit lite mer på sig själva det här året. Så jag känner att det är många som har öppnat upp och bjuder på sig själva och varit riktigt härliga. Men det finns jättemånga som jag jättegärna intervjuar.
Nu måste du ta fram ett svar här, tycker jag. Tassar runt.
Gud, jag tassar runt här. Nej, men jag skulle säga att Fredrik Andersson som är lagkapten i Björklöven, han är ju fantastiskt härlig. Olle Liss är ju ruskigt skön. Johan Forsberg i Modo. Kim Rosdahl och Daniel Sivander i Modo också riktigt bra. Jag gillar ju inte Dalen i Timrå. Gud vad jag otroligt feg. Jag säger... Ja, men jag säger typ Cam Abbott.
Oj, från ingenstans. Du vandrade med massa allsvenska namn och så drar du till Rögle helt plötsligt och SHL.
Ja, men jag tror alltså på något sätt samma sak där. Alltså, jag tycker att när det var det här terrordådet i Paris eller Frankrike 2015, så dagen efter så skulle jag göra Luleå mot H71 och Luleå skulle hylla Cam Abbott för hans insatser och Chris stod som lagkapten i HV-tröjan på liksom motståndarens blå linje och fick ju då se hur hans brorsa blev hyllad framför Luleå-supportrarna och det minns jag efter matchen så sökte jag tror det var Chris eller, nej det var Cam som sökte upp mig som sa det att hans pappa hade liksom sett och sa det att gå och säg tack liksom, för han tyckte att det hade på något sätt berört att satt lite fingret på vad det var liksom, att det var en, ja men alla som, när man kom till hallen den dagen så var det verkligen att alla pratade om vad som hade hänt dagen innan och alla kändes väldigt nedstämda, det var helt omöjligt att liksom se det som en vanlig match och så kom det där liksom när två bröder som då just för stunden representerar olika klubbar får krama om varandra och gråta ihop liksom, bli hyllade av en publik och liksom få den kärleken just efter det att det var ganska mörkt känns det liksom att det var det man behövde då alla som såg på och det satte liksom den stunden i någonting vilket har gjort att inte på något sätt att vi har en relation så att jag har aldrig pratat med honom i telefon ens eller något sånt men vi har någon form av gemensam respekt att han förstår min roll och han alltid artig när jag pratar med honom och det är typ alla också för sig. Ja. Men jag tycker att han på något sätt kan sätta ord på vad han tycker rätt bra så att och kanske inte det givna svaret så jag svarar Cam Abbott.
Vackert minne där också. Men ett uppdrag du aldrig glömmer.
Oj, det här borde jag förberett. Varför gjorde inte det? ja, men det är klart att
alltså, du har ju kommenterat VM-finaler i innebandy, SM-finaler i innebandy. Nu har vi pratat väldigt mycket hockey, men du har gjort andra saker också. Basket.
Ja. Åh gud, jag har ju märkt att jag är ganska dålig på att svara på frågor.
Ja, jag tycker du är ganska bra, du håller bra.
Nej, men jag tassar ju bara runt och så jag kan inte bestämma mig för någonting. Nej, men det är väl klart att det finns, jag skulle säga att det är två saker som sticker ut. Min första VM-final i innebandy, det är klart att före och efter den matchen så var det någonting alldeles extra. Fullsatt Sverige-Finland. En dramatisk match där tyvärr då Finland vann efter straffläggning i Riga. Det var något speciellt och så just den här första VM-finalen då inser man att det är på riktigt liksom, även om många här som kanske håller på med hockey kanske inte har den respekten för innebandy, men en fantastisk sport på sidan av ishockey. Och så nu i somras så fick jag ju vara på plats och se både den femte och sjätte matchen i NBA-finalen mellan Toronto Raptors och Golden State Warriors. Först i Toronto och sen i Bay Area utanför San Francisco i Oakland. Och det är klart att det kommer jag ju aldrig någonsin att glömma. Och hade någon berättat det för mig när jag var 9 så hade jag ju sagt att jag hade kunnat tänka mig att sälja min själ till grannen i alla fall eller någonting för det. Men det hade jag ju liksom aldrig någonsin kunnat drömma om att jag skulle få uppleva.
Men det måste ha smärta lite grann för dig som är Golden State-supporter att Toronto vann det där.
Jag skulle säga att lite grann var jag Golden State-supporter för att det... Alltså otrolig medgångssupporter i det. Sen ska jag säga det också, alltså jag har bara ett lag som jag håller på. Sen följer jag ju vissa lag, typ till exempel i amerikansk fotboll och basket och sådär.
Ja, men avslöja nu Lars, för alla hockeyallsvenska fans sitter nu där ute och lyssnar nu. Och sen, då vill de veta, okej, programledaren där på Simon, vilka hejar han på? Det måste det vara Timrå eller Tingsryd beroende på vilket lag man sympatiserar. Men nu får du ta och avslöja det tycker jag.
Absolut.
Är det något lag i Hockeyallsvenskan?
Men jag har mitt lag intatuerat på kroppen, så det är ganska svårt att dölja. Mitt lag är Liverpool. Och jag håller på Liverpool från det att min morfar höll på dem på 60- och 70-talet. Och det har nerärvts, för morfar var liksom den som lärde mig idrott. Liverpool är det enda laget som jag slänger en ljusstake i väggen för, och som jag faktiskt genuint passionerat bryr mig om.
Du har inget lag i Hockeysverige alltså?
Nej, jag håller på ett hockeylag i Sverige en gång. 1995 så höll jag på HV71, för jag älskade Esa Keskinen så otroligt mycket.
Var det efter SM-guldet där mot Brynäs?
Ja, jag har faktiskt Esa Keskinens autograf som jag tog på en landslagsträning för Finland.
Wow.
Året efter tror jag det var.
Men, raritet idag.
Ja, och det ska sägas det också att jag har ju absolut inga sympatier för HV71 idag. Alltså, jag skulle säga så här att på något sätt när man är så nära som man blir lagen, inte minst i Hockeyallsvenskan men även också i SHL, så nära som man blir, alltså att man bevakar dem så pass tätt, det är klart att man lär känna för människor och liksom se det arbete de lägger ner och tycker att de förtjänar en form av framgång. Men det är inte så att jag unnar den ena mer än den andra. Och jag kan genuint säga att jag har inget lag som jag favoriserar över det andra. Jag tycker otroligt bra om väldigt många lag, och det är inte en så här popularitetsfråga, utan det är faktiskt genuint så att det finns jättemånga lag som jag tycker bra om, och det är inget som sticker ut som är det laget jag håller på. Och det kan jag ärligt säga, och det skulle jag kunna ta under pistolhot och med hot på människor i min närhet som jag skulle kunna stå för det svaret.
Så långt behöver vi inte gå faktiskt.
Vad tur, för pappa skulle få äta fläskpannkaka till middag, och då tror han blir så ledsen och skulle kidnappa mig.
Ditt största journalistiska dilemma?
Nej, men alltså jag tycker typ inte att jag har något som är, alltså jag är ganska klar med vad min roll är. Min roll är liksom att vara tittarens, någon form av guide, och den som är närvarande och kunna ställa frågorna till, som de inte kan ställa hemifrån från tv-soffan. Och jag är ju där för tittarens skull, men utan tittare så hade inte jag behövt vara där, då kan jag gå hem för länge sedan. Så jag skulle vilja säga att jag är ganska trygg i min roll, att jag behandlar människor på ett bra sätt, men jag är liksom, jag har ingen hockeyspelare som jag är kompis med som är aktiv liksom, utan jag säger att jag behandlar alla lika bra, för jag tycker att de är härliga människor. Men de flesta tror jag ändå fattar mitt jobb, att mitt jobb journalistiskt är där att förmedla till tittaren vad det är som händer. Och det tror jag ändå folk på något sätt, jag tror att de respekterar det ändå, när de känner att man inte är en douchebag som är där för att sätta dit dem, utan man faktiskt bara är där för att man vill att alla ska få känna liksom de här känslorna och passionen och komma så nära som möjligt, som jag har fått förmånen att ha, att man får vara så pass nära, och då vill man ju jättegärna att fler ska få uppleva det.
Mm. En händelse från några år tillbaka under vintern, våren 2016, när du hamnade i medias blickfång en aning, det var ju när du intervjuade Andreas Johansson som då var Modos SHL-tränare.
Ja.
Och han säger att ja, men är Modo ett allsvenskt lag nästa säsong, då får du 10 000 kronor av mig, Lars. Tyckte du att det var jobbigt? För det var ju under flera veckors tid som ja, men media gjorde dels Andreas uppmärksam om det där citatet, för det var ju omtalat både hos Modo-anhängarna och även i Leksands läger, att då när Modo väl ramlade ur SHL, så vet jag att Andreas har berättat det i den här podden tidigare, att hans mobil, den glödde ju under hela den natten, för att han fick så extremt många swishningar. Och i Tegera under kvalet så var det också de som hade satt upp banderoller på hemmastå där det står swisha Andreas, han ska få sina 10 000 kronor.
Du pratade inför den här serien om att det låg 10 000 på bordet till den här SHL-platsen. Hur ser du på det uttalandet idag?
Vadå 10 000 på bordet?
Ja, du skulle ge en C-more medarbetare 10 000 om ni inte blev SHL.
Ja, han pressade mig med några frågor där och jag svarade 2-3 gånger på samma svar, och så fortsatte han, och då bara för att få klart på den diskussionen så var det, jag har en bra dialog med honom, jag känner honom lite grann, det är en skön kille, så det var med glimten i ögat.
Nöjd med det svaret? Ja, jag är intresserad, men ligger pengarna på bordet nu eller?
Pengarna på bordet? Nej, de är i min ficka. Jag spekulerar inte. Jag tror inte det finns en chans än heller att vi kommer missa det här. Men skulle vi göra det så ska han få sina pengar. Det kan jag lova dig. Jag är en man av mina ord, det lovar.
Hur minns du det där nu när det har gått några år?
Jag minns det såklart väldigt väl. Du vet ju också om hur den hur den avslutades. Så vi kan väl komma till det så småningom, för att du var ju minst sagt inblandad i det.
Absolut.
Nej, men just när det skedde så tänkte jag inte mer på det, utan lika väl där. Mitt jobb var ju att ställa frågan liksom, som alla undrade över. Hur ska ni lösa det här? Modo som har varit i högsta ligan jämt. Ni har sen 1976, ni riskerar att åka ur. Ni ligger på kvalplats. Det är ett tufft läge. Liksom. Nu får du förklara, eller lite grann så här, berätta. Hur ska ni lösa det här? Hur ska ni ta er ur? Och han försökte ge något svar, och jag tyckte så här, men jag tycker inte riktigt du svarar på frågan liksom. Folk undrar liksom, alla i Övik undrar, alla som håller på Modo runt om i Sverige undrar, hur ska ni lösa det här, eller vad ska ni göra? Och då sa jag Andreas det här, och jag menar, Andreas är ju en jag känner inte honom bra, men jag tycker att han kan bli liksom, han kan bli lite hetlevrad för stunden, och då sa han det här, och jag tror inte han menar något mer än att så här, jag är säker på min sak och vi kommer att lösa det här. Och jag menar, alla som såg den kvalserien, det finns ju ingen som hade bettat på Leksand under den kvalserien, för Modo var ju helt överlägsna i alla perioder förutom en typ. Men det blev som det blev, och det blev ju en följetong som följde med väldigt länge, och jag blev påminn om det i princip varje vaken timme, och folk ringde från de olika, ja men från mina egna medier, alltså där jag jobbar på TV4, och folk ringde från alla andra medier och ville ha någon kommentar.
Vad ville TV4 dig då? Alltså ville TV4 ha en kommentar i TV helt enkelt?
Nej, men det var mer att mina kollegor sa, typ någon som sa så här, men kan inte du vara med och prata om det? Jag bara, men det tycker jag är direkt respektlöst mot Andreas, för jag har förstått att han har fått, han har fått rätt mycket skit för det där, och jag menar, jag tycker inte att, varför ska jag göra det? Jag har inte sagt någonting. Jag ställde ju bara frågan, och sen sa han så. Men det som hände sen då var ju att jag var uppe och jobbade på SM-finalen det året. Var det med Skellefteå och Frölunda, om jag inte minns helt fel? Eller var det?
Ja, nej, nu var det 2016 Växjö kan de ha varit där då.
Så kan
det
vara.
Ja, skitsamma. Ja.
Det var en SM-final i alla fall. Och jag var på is. Jag stod runt. Jag jobbade i en roll bakom kameran då. Och då fick vi veta då att Leksand hade gått upp. Och det som hör till det här är lite grann också att alla de som jag jobbar med som kör kameror, och de som kör, alltså gör jobbet utanför det som syns i TV, de som sitter i OB-bussen och kör repriser och sånt, de är ganska påverkade av att Modo åker ur. Det är många som förlorar liksom stora delar av sin omsättning på det här, och liksom var helt hjärtekrossade, helt förstörda. Och en minut efter det här har skett så började telefonen explodera för mig, och folk ringde. Jag tror jag hade så här 60 missade samtal på en timme eller någonting, och jag vägrade bara svara, för jag förstår ju exakt varför folk ringde. Och jag tänkte att ska jag gå ut och kommentera det här nu när liksom alla i hela Övik, folk blir av med sina jobb för att de jobbar liksom i anslutning till att bevaka eller att ha någon form av roll där man liksom inte har den bufferten och den ekonomin för att stödja det arbetet när man åker ur Hockeyallsvenskan. Liksom gå ut och kommentera en sån här grej som gäller pengar då, samtidigt som mina kollegor liksom, vissa grät ju liksom, för de förstod ju att nu får jag liksom göra något annat. Det här kommer inte att gå att hålla ihop. Och jag tänkte, jag kan ju absolut inte svara om det här, och det var massa journalister som var där. Jag sa bara, jag har inte tid nu, vi får ta det sen liksom. Jag kommer inte prata om det där nu. Och till slut så när det hade gått typ en vecka, eller jag minns inte exakt hur lång tid det hade gått, då ringde jag till Modos pressansvar och fick numret till Andreas Johansson, och så ringde jag och sa det att Andreas, nu är det så här att folk ger sig inte med det här. Kan vi få någon avslutning på det här? Kan vi inte bara ge typ pengarna till Modos ungdomsverksamhet eller någonting, så att liksom det här får ett stopp, och att det blir ett stopp som på något sätt inte
blir värdigt.
Ja, men blir värdigt, och där ingen får liksom någon form av skit för det. För det var ju liksom, det var ju ingenting ont menat med det. Andreas sa det liksom bara för att styrka tron på sitt eget lag. Och det är klart att han fick ju jäkla massa skit för det där. Det är jätteledsen för hans skull, för att jag tycker att han hade nog då. Det slutade med att jag var på gymmet i Umeå faktiskt när jag tog beslutet att jag ringde dig och sa det att jag vill att det här ska få komma ut i Öviks media först, och att sen kommer inte jag kommentera.
Det måste jag bara säga för lyssnarna, det uppskattar mig extremt mycket när du valde att premiera lokaltidningen i det här fallet och inte kvällstidningarna.
Nej, men jag tänkte att de kan ju dessutom få ta det från er och citera er. För det, folk behöver bara ett citat, de behöver inte ha. Säger man ett citat som funkar så räcker ju det. Och då beslutar jag att jag ringer och säger, berättar det för er, och så sen då lägger jag locket på, och då tycker jag att den historien på något sätt är färdigspelad. För att jag ville ju inte ha någonting av de där pengarna alls, och jag såg framförallt ingen vinning i att Andreas skulle få någon mer hån för det där. Han hade tillräckligt då, och jag ville definitivt att Modos fans skulle liksom få lugn och ro innan det ens skulle komma ut något av det här. För det, jag hade ju aldrig kommenterat någonting om det inte var så att folk fortsatte att nöta på det, att liksom du var tvungen att få ett slut på historien. Och det
lugnade ner sig då efter att, ja, du hade pratat med mig?
Helt. Det var...
Okay.
Det landade liksom... Men ja, men det tycker jag ändå på något sätt att det landade bra. Så att efter det så tycker jag ändå att det kändes som att det var punkt efter det.
Blir du påmind om det igen idag?
Nej, typ inte. Nej, det är, väl, det är otroligt sällan faktiskt. Det har inte
levt. Har du någon intervju som folk ständigt återkommer till? Att, men, Lars, minns du det där? Nu har vi tagit upp Mattias Ritola och även den här berömda intervjun med Andreas. Då, men finns det något annat exempel?
Ja, men jag hade en med Anders Eldebrink en gång när Rögle mötte Skellefteå. Ska säga också, jag hade en tid där jag gjorde typ 16 raka Rögle-matcher utan att Rögle vann. Så att deras pressansvariga kommer, nej, inte Lars nu igen. Kommer det att gå åt skogen. Men jag förstår ju såklart att det inte har någon som helst påverkan på det. Nej, men då var det någonting med att Skellefteå gjorde mål med 6 man på planen och avgjorde matchen mot ett Rögle som redan var pressat. Och Anders Eldebrink, som ju också stod för vad han sa och som var ganska rak i sina åsikter. Han fick ju se det här då och vart ju vansinnig, och folk tänker att han var arg på mig. Och liksom, jag fick kommentarer flera gånger dagen efter så här: oj, du är Rögletränaren, tycker inte så bra om dig efter det där. Jag bara, ja, men har du sett vad som hände? Det var liksom, det var 6 personer på planen när det andra laget avgjorde, och de behövde liksom varje poäng de kunde få. Jag tror inte det är mig han är arg på.
En klubb du inte gillar?
Ja,
Manchester United.
Ja, det har ju funnits dagar. Det har jag inte tyckt speciellt mycket bra om dem. Det roliga är det att, alltså, mina närmaste vänner, så har jag 3 stycken som är United-supportrar. Och de, det är klart att det gnager mellan. Så det, nej, de har jag inte tyckt speciellt bra om. Men,
något hockeylag då?
Nej, jag kan inte komma på något i alla fall.
Ge mig en riktig kioskvältare nu.
Ska jag sitta och ljuga liksom? Det känns ju lite onödigt att bara ljuga fram någonting. Nej, men i Manchester United har jag ju tyckt illa om i mina yngre år, det kan jag välja att säga. Men i övrigt kan jag inte tycka. Ja, jag tycker ju också så här, folk som så här köpeslag i fotbollsvärlden var ju otroligt irriterande, när man liksom själv fick verkligen lida sig genom sitt supporterskap med signingar som Jay Spearing och Christian Paulsen och David Ngog och såna här riktiga
superlirare. Och Joe Flanagan kom upp från ungdomsakademin.
Ja, men typ. Ja, han såg verkligen...
Du, Lars, jag ska inte nämna att jag hejar på Chelsea, så vi fortsätter i podden.
Ja, men jag har inget emot Chelsea så, men jag tycker bara själva begreppet liksom, att man köper sig till någonting. Det är någonting som tar emot liksom i den urpersonen som finns i grunden.
Absolut. Det kan jag hålla med om. Ett val du ångrar?
Ja, jag ångrar nog faktiskt att jag inte, alltså, sög in ännu mer av den här första hockeyallsvenska finalen. För hade man vetat när man gick till arenan då att allt skulle ryckas bort till, alltså, inom 14 timmar typ, då hade jag nog faktiskt velat ta in det ännu mer. För det var ju liksom hockeys ultimata crescendo liksom. Det är allting som hockey är, allting som man vill ha, allting som går att rama in, fanns i den där första hockeyallsvenska finalmatchen.
Det var ju liksom själva essensen av en maxad hockeyupplevelse.
Ja, men det är liksom det som får folk, det är sån match som kan få folk att ändra sitt liv, att börja följa hockey liksom. Det är så bra var allting liksom, inramning, du har profiler, alltså stories med Bartuszak, ska han spela, ska han inte spela, och så står han fullständigt på skallen och räddar Mora.
Fem perioder
och liksom, alltså, folk så här som satt, jag kollade upp på läktaren ibland, jag brukar stå och bara så här vända mig från och bara kolla på ansiktsuttrycket på folk, och folk så här satt och gnagde på knogarna och folk satt och slet sig i ögonbrynen och liksom klia in det sista öronvaxet in i hjärnan typ, och det var så otroligt härligt att stå där.
Och så kontrasten 2 dagar senare, tomma läktare i Fjällräven.
Ja, du var väl också där, och det kan jag ju säga att det är ju ingenting som är värdigt liksom. Att, och visst, man ska tävla om det, men folk får säga vad de vill, men utan fans så är det lika bra att inte spela liksom. Att alla som spelar på elitnivå spelar ju på något sätt för fansens skull, och jag kände bara att, ja, jag var så ledsen när jag var där, att jag hade väldigt svårt att tagga till, att det här kändes ju ovärdigt på något sätt.
ur ett hockeyallsvenskt perspektiv måste man också säga att man sörjer att den finalserien inte fick spelas klart med tanke på alla förutsättningar inför och att man kände väldigt, väldigt väl att det här kommer bli en modern hockeyklassiker.
Ja, men det hade blivit det. Alltså det finns, bara första matchen räcker liksom till att den hade blivit det. Och nu kommer det bli ihågkommen av någon helt annan anledning, men alltså jag kan inte se på något annat sätt än att det där hade blivit minst fyra matcher, eller ja, det hade blivit fyra matcher nu i och för sig.
Vilken klubb lider du mest med av alla i Hockey Sverige att säsongen slutade som den gjorde?
Ja, men alltså det är ju något av de två lagen. Jag lider väl också med Luleå för dem. Jag lider med HV71 för att deras damlag liksom, de var ju timmar från att få ett guld. Ja. Nu är jag inget svar.
Det är helt bisarrt att de inte fick spela klart.
Ja, det är ju faktiskt. Det är ju fullständigt hjärnsläpp.
Det är självmål av hockeyförbundet om vi ska välja.
Ja, men jag tycker att så här, de är ju där. Spela matchen. Vad spelar det för roll? Mm. Och det var en match som skilde liksom. Nu, jag menar, i kvalet var det så pass mycket som var kvar att göra. Så i slutspelet i SHL var det allt som var kvar. Men jag tror på något sätt att HV på damsidan kommer säkert att få en ny chans. Luleå i SHL kommer att få en ny chans. Modo är ju fullständigt rånade nu. Jag vågar inte ens tänka mig hur det känns att vara Modo-supporter nu, med tanke på hur de blir rånade på varenda spelare nu. Och det är klart att man lider med det. Men sen ska jag också säga att Björklöven har lidit sedan 1987 i princip. Jag skulle nog ändå säga att jag lider ännu mer med Björklöven, just med tanke på att det var ju ändå deras säsong. De slog rekord på rekord på rekord. Och de, jag tror faktiskt, om man ser det på förutsättningen att Tambellini blev skadad, hade inte Modo, jag tror inte de hade vänt den här matchen. Sen hade de kanske kunnat ge en match mot Leksand faktiskt på riktigt allvar. Det tror jag verkligen de hade kunnat göra. Men Löven hade slagit Oskarshamn i år, det är jag rätt övertygad om.
Ja. Det vill du helst förändra med ishockeyn?
Det kan ju också låta lite tråkigt, men alltså, det finns ju folk som kan det mycket bättre än mig som ska tycka om sånt. Men jag tycker att Jonte Lindqvist var inne på en, alltså det var en bagatell som jag hörde, för jag hörde den bara här.
Jag vet vad du kommer nämna nu.
Nej, men högre sarg. Nej, högre plexiglas.
Ja, eller i tak på plexiglaset så att det inte blir så mycket spelavbrott.
Nej, där är Jonte helt ute och cykla. Jonte har fortfarande på innebandy short som han lånade mig för massa år sedan som han har kvar.
Du kommer aldrig få tillbaka dem, tror jag.
Riktigt sneakigt gjort faktiskt. Alltså jag kan inte komma på någonting så här på rak arm. Det är klart att det finns jättemycket så här små grejer. Men jag tycker ju fortfarande att målvakterna är för bra nu. Alltså de täcker för mycket. Det måste gå att göra kombinatet så att det ändå skyddar med dagens utveckling av teknik att, och allting som går att lista ut, att det måste kunna gå att göra så de inte är så stora som de är. För det är ju, det blir ju i princip inte mål om det inte är folk framför målet. Jag tycker ändå att det ska bli mer mål som sker liksom av snygga skott som sitter i krysset utan att målvakten bara behöver stå där. Så det jag vill ändå på något sätt, att det ska vara enklare att göra såna här klassiska hockeymål som man gjorde förr i tiden. Alltså ett slagskott från utsidan, ett skott upp i krysset som inte sker på samma sätt längre. Nu måste den liksom sitta sista millimetern upp i krysset just under ribban för att det ska gå, eller just ovan benskydden.
Minska hockeyskydden.
Ja.
All right, det blir bra. En person i hockeyvärlden du inspireras av?
Ja, det får jag svara Harald och Mike då. Men alltså, kanske...
Det blir en fin cirkelslutning med tanke på att vi inledde podden med att prata om dem.
Ja, men alltså på något sätt, alltså, jag kan älska alltså Mikes sätt att liksom se hockey, inte bara liksom det som händer på isen utan det som händer runt på något sätt. Det tycker jag är jag väldigt svag för, att han kan se liksom konsekvenserna av allting och liksom... Ja, men de här, de förlorade, då står man själv där och börjar mantra sig. Men vad ska de göra för att börja vinna? Och då kan ju Mike sätta ordet på hur jäkla dåligt mår han som är klubbchef nu? Eller hur dåligt mår de på kansliet? Liksom? Att de ska gå till jobbet när det är så här. Han kan liksom måla den bilden. Det inspireras jag väldigt mycket av.
Sen inspireras... Lars, det måste jag säga, lite som du faktiskt uppmärksammade lyssnarna på nu, att de här personerna som satte er produktionsbuss när Modo åkte ur, hur de faktiskt påverkades privat för att de åkte ner till Hockeyallsvenskan. Där målade du bilden också på samma sätt som Mike kanske gör för era tittare.
Mm. Ja, men, ja.
Men ge som ett nytt perspektiv egentligen på händelseförloppet.
Ja, och det kan jag gilla liksom, att man kan komma ännu djupare. Det var ju nu när andra såna här specialen som vi gjorde om hockey nu när i den här coronaepidemin, så hade vi en hockeyspecial en tisdag när det, man skulle förklara liksom, vad kostar det här för klubbarna, vad är effekten av det här där, och där sitter jag liksom bara sög i mig allt liksom, att man kunde ju verkligen ge svar på så här konkret, ja, men det här, så här ser det ut, det här händer, och det har man ju själv ingen aning om liksom. Det har man ju aldrig varit i närheten av. Sen jag menar att Harald kan sitta på en kvällsöl efter en match och så bara släppa. Jag minns så noga, vi satt i Övik efter Modo och Karlskoga den 25, vad kan det vara, november eller någonting, ja, någonstans där. Och så sen då berättade jag för Harald att jag hade sett Miracle on Ice här den dagen, för att jag tyckte att det var kul. Och då sa Harald: Harry, jag får tag i sista teckningen där, det hade inte blivit någon jävla Miracle on Ice. För Sverige ledde ju med 2-1 mot USA i den matchen liksom. Det spelades ju inte slutspel som det utspeglas i filmen. Och förlorade den sista tekningen. Harald kallades ju för mästertekaren av oss som är i gänget. Det är ju mästertekaren, det är Harald.
Ja, just det.
Och då fick han ju inte ta den där tekningen. Då gjorde ju också USA 2-2 i riktigt slutskedet av matchen. Så det var så roligt att
man inser ju hur mycket Harald har varit med om när vi pratar om Lake Placid OS 1980 nu.
Ja, men jag visste inte om att han hade varit med i Lake Placid OS då ens. Jag visste ju, alltså, det är ju helt sjukt. Och så droppar det att jag var med och spelade där och så, ja.
Hur skulle du betygsätta din egen imitation av Harald?
Ja, jag är ju snäll med honom, så jag skulle ju kunna vara ärlig här och säga hur han är mot mig ibland. Då ska vi vända på den här steken, kan jag säga. Nej, men imitationen var precis där. Det är inte någonting som är en dold kunskap. Min bästa kompis brukar säga det, att när jag pratar norska, då är det nästan som att folk vill bli bergsvandrare eller någonting för att försvinna från samhället.
Men Harald och Mike, blir det ditt svar på den här punkten?
Åh gud, vad tråkigt det här känns. Det här känns ju så otroligt beige att svara det. Alltså, jag tänker bara att folk kommer tycka så här, att det är klubben för inbördes.
Du får ändra det också.
Ja, men det är klart att det inspireras av dem. Men på något sätt tycker jag också att man kan lyfta Tobias Forsberg här. Alltså, men alltså på sättet som han liksom har drivits fram efter det här och liksom... Mm. kämpat vidare, och efter allt det som har hänt, alltså det är en helt sjuk olycka som skedde, och jag vill inte prata för mycket om den, för han bestämmer själv vad han vill berätta om, men det är ju en helt sjuk olycka som händer från ingenting, som får såna otroliga konsekvenser, och ändå liksom då på något sätt vara kvar i hockeyn och leva med det här fortfarande, tycker jag är väldigt starkt.
Där är du om 10 år.
Förhoppningsvis kanske dykinstruktören av varmt land, för att nyttja min egenskap och vara väldigt duktig i vatten.
Eller i Skellefteå simhall.
Ja, den är ingen vidare, kan jag säga. Men jag brukar alltid vara så här, jag brukar vara simma ibland på dagarna, och jag kan ju inte riktigt hålla mig då från att gå och hoppa från trampolinerna. En gång här i Umeå så skulle jag vara och jag var simma på dagen, och så var det någon skolklass som var där och badade samtidigt. Men jag tänkte att har jag simmat nu en timme, då ska jag faktiskt få hoppa lite grann från trampolinerna också. Så då stod det liksom sexåring, och det är glas där ut mot gatan, och då måste jag tänka och köra förbi att varför ska liksom läraren vara med och hoppa, för då var det verkligen sexåringar, och så sen kom en 1,85-100 plus kille mitt i allt, och sen var det sexåringar på ett rad. Det var liksom som en EKG-kurva som hade ett plötsligt slag, och ja, men jag ska ju ha mitt hopp där. Jag kände att har jag simmat en timme ska jag baska mig för att dyka i vattnet.
Ja, helt rätt. Men du säger att du är i Umeå nu, men för lyssnarna, var är din bas egentligen?
Nu är det ju Umeå igen. Jag började plugga här 2010, och så sen då flyttade jag tillbaka tack vare en kärleksrelation då, som jag berättade om tidigare, och nu är jag tillbaka igen av samma anledning.
Har du gått någon journalistutbildning?
Mm, 2 år. Strömbäck folkhögskola.
Just nedlagd, va? Nu.
Ja, journalistlinjen. De satsar på Counter-Strike istället tydligen.
Det är rätt prio på något sätt. Skit i journalisterna, börjar utbilda CS-gamers istället.
Det är sjukt att de gör det. Alltså, jag tror på fullaste allvar att det är sant. De har någon sån dataspelslinje. Ja, men kanske nästa Olof Meister eller Zaivu eller Simple kommer därifrån. Någon CS-spelare där ute kan man...
Du blev vandrad inom det området också.
Men jag kan fastna på något YouTube-klipp och se lite CS faktiskt. Det kan vara mysigt.
Det är härligt ändå. Men professionellt då, om 10 år, vad är drömmen egentligen? Vad vill du vara?
Jag hade gärna gjort det här.
Fortsätta med Hockeyallsvenskan som du gör idag.
Jag hade väldigt gärna fortsatt så här. Hade jag fått vara så här i 10 år till hade jag älskat det.
Väldigt fint. Jag vet, du har beskrivit Hockeyallsvenskan som en lös snus i en idrottsvärld av annars tandblekande, själrensande och välpaketerade portionsnusar. Och att du älskar att det är precis på det sättet. Är det så du beskriver Hockeyallsvenskan alltså?
Ja, det är ju faktiskt en liknelse jag kan faktiskt vara lite nöjd med. Det är en av de enda liknelsen jag har sagt som är relativt okej. Men det är ju lite så. Alltså, jag menar, det är ju väldigt paketerat och liksom... Alltså det är väldigt uppstyrt allting och allting är så här väldigt stringent lite grann. Hockeyallsvenskan är ju lite mer rock'n'roll. Att det, alltså ja, jag tycker ju... Alltså jag vill också vara tydlig med att alltså SHL är ju... Det är ju väldigt många timmar som jag lägger ner där också. Så det är ju klart att den är ju lika, nästan lika nära hjärtat. Men Hockeyallsvenskan har någonting som adderas någon... Något extra, någon krydda just där om den konstanta jakten liksom, grann, att man liksom jagar och får vara i det där finrummet och alla där vill ju uppåt på något sätt. Så att det är någonting extra. Vad var det du sa? Alltså, jag sa att det var en lösnus i en värld av tandblekningsvita.
Blekande, själrensande och välpaketerade portionsnusar. Själrensande portionsnusar, jag har aldrig hört den formuleringen förut tror jag.
Nej. Den ska jag tänka på när jag går och lägger mig.
Där får du 5+ faktiskt. Ja, din invitation av Harald var max 2+. Men...
ja, men den där är typ nöjd med. Kan man få ta alltså, den på den här dolda talangen? Just det, den liknelsen, den är jag faktiskt rätt nöjd med.
Ja, du kan få ändra ditt svar också. Nej,
jag håller med blötdjuret. Alltså, det här är ändå trygg.
Ja. Du Lars, vi har faktiskt nått den tidpunkt som du sa att vi måste bryta för nu är det middag som väntar för oss båda faktiskt. Det var otroligt roligt att sitta och prata med dig i snart en och en halv timme som det har blivit och du har fått bjuda på stories från din arbetskarriär men även livet i sig. Du ska få avsluta ditt avsnitt med en låt också. Har du förberett någonting?
Nej. Men jag kan ta den sista låten som jag lyssnar på då, för den lyssnar jag på i bilen på väg hem från stugan nu och den är ju faktiskt, ja men den är fin. Så jag skulle vilja höra på Euskeföret, det är hit man kommer när man kommer hem.
Den är ju härlig faktiskt. Den mår man bra på bra när man lyssnar på.
Ja, eller så mår man otroligt dåligt över den, att man saknar allting med nära och kära och allting som är hemma. Men ja, det finns båda sidor av det, det är det som gör den bra. Jag älskar den.
Men Hockeyallsvenskan, kommer du fortsätta ratta nästa säsong, är det så?
Ja, så om vi har någon Hockeyallsvenska, jag vill säga om det blir någon hockey, men om det blir hockey så kommer jag vara kvar.
Ja, så din fortsatta arbetsbeskrivning på Simon för alla lyssnare här också, så vi vet vad som väntar nästa säsong, det är att du kommer stå i rutan och du kommer fortsätta kommentera SHL och Hockeyallsvensk hockey i framtiden.
Det är planen i alla fall, så vid det inte händer någonting jätterevolutionerande. Men förhoppningsvis är det så, annars får jag börja simma igen.
Ja, jag tycker att det blir ett bra avslut här också. Ett glatt besked till alla hockeyföljare där ute med tanke på hur bra du gör det.
Får jag avsluta med tack bara från alla som har riktat sig till mig på något sätt. Att jag vill verkligen mena från botten av tåspetsarna och lilltånagen. Tack som fan, ni som har sagt såna alla saker. För det behövs ibland och det tar som satan och det är underbart.
Herregud Lars, du förtjänar det till 100%, det ska jag säga. Och tack för att du var med i podcasten den här veckan, det uppskattar jag.
Ja, tack snälla för att du fick vara med.
Mm. Och till alla er som har lyssnat på det här avsnittet så vill jag ju som alltid passa på att tacka för att ni hänger med oss. Ni får jättegärna prenumerera på podden också. Om ni har några tankar eller funderingar eller gästförslag så får ni höra av er till mig på adam.johansson@mittmedia.se eller på Twitter, för där finns jag också. Nu så ska Lars Lindbergs avsnitt avslutas med låten. Det är hit man kommer när man kommer hem.
Nästa visa blir en sån här kamp för en västern. Den handlar om hemlängtan.
Klockan gick mot 5 och det regnade lite grann. Snart skulle natten bli till dag. Vi satt vid elden och pratade med varann, Erik, Johan, Andersson och jag. Dimman kröp sakta iväg över sjön, storlommen ropar någonstans. Och jag såg i Eriks drömmande blick hur lågorna trådde sin dans. Det här man känner var stigarna går, och man vet vem som är släkt med vem. Det här man vet var gäddorna står, det är hit man kommer när man kommer hem. Du vet, ja, det är hit man kommer när man kommer hem. Och ändå så sa han, fast vi har det bra och trivs ganska fint där vi bor. Ja, ändå ska du veta, så ångrar jag och förbannar att man var så dum och fort. Men man hade ju ingenting att välja på, och man tänkte bara stanna några år. Men du vet hur det blir, sen blir det inte av, och det blir svårare för varje år som går. Det här man känner var stigarna går, och man vet vem som är släkt med vem. Det här man vet var gäddorna står, ja, det är hit man kommer när man kommer hem. Du vet, ja, det är hit man kommer när man kommer hem. Och då när vi for var ju ungarna små, ja, Kristoffer, han skulle fylla 3. Och Kajsa, hon hade inte ens börjat gå den hösten vi flyttar dit ner. Men nu har de ju hunnit växa så pass att de hunnit rota sig där. Så nu får man tvinga dem med sig varje år. Du vet vilket helvete det är. Det är man känner var stigarna går, och man vet vem som är släkt med vem. Det här man vet var gäddorna står, ja, det är hit man kommer när man kommer hem. Du vet, ja, det är hit man kommer när man kommer hem. Och man tycker det var nyss som man gick här och var i kyrken när farsgubben slog. Men vem vet hur ofta det blir att man far hit upp nu sen även morsan dog. Men hur det blir så ska gudarna veta att det finns inga bojor eller band som kan hindra mina tankar att färdas norrut på våren som en flygande an. Det här man känner var stigarna går, och man vet vem som är släkt med vem. Det här man vet var gäddorna står, ja, det är hit man kommer när man kommer hem. Du vet, ja, det är hit man kommer när man kommer hem. Kär veden sprakade, knastrade och brann, och det lukta av kaffe, skog och rök. Och vi satt där vid elden och teg med varann någonstans i Östergolenjö. Det gick en stilla krusning ut över sjön, natten hade åter blivit dag. Det var den första dagen i resten av vårt liv, det var Erik, Johan, Andersson och jag. Det är här man känner var stigarna går, och man vet vem som är släkt med vem. Det här man vet var gäddorna står, ja, det är hit man kommer när man kommer hem. Du vet, ja, det är hit man kommer när man kommer hem. Du vet, ja, det är hit man kommer när man kommer hem.
dagens vinnarprognos från Postkodlotteriet. Postnummer 65209, klart till halvklart och chans till vinst. 41101, avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte. Övriga 10 500 postnummer, soligt och möjlighet att vinna.
Oavsett när sommaren kommer till dig så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommaryran. Ta chansen nu i maj på postkodlotteriet.se.
Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.